Ralf Johansson heter jag. Jag ska dela lite här ikväll. Några enkla verser. Väldigt enkelt. Innan jag börjar, det är kanske några saker som är lite tuffa i budskapet. Så därför tycker jag att vi ska börja med någonting som är väldigt, väldigt centralt i evangeliet. Om du går med mig till Johannes kapitel 3 och vers 16. Väldigt välkända versar, men helt fantastiska versar. Förvandlat hela världen, förvandlat mitt liv när jag fick möta Jesus. Så det står så här i Johannes 3 och 16. Gud så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde son. Väldigt välkända versar, men det här är, om du inte kommer ihåg någonting annat här ikväll, så vill jag att du kommer ihåg de här verserna i alla fall. Jag vill att du kommer ihåg att Jesus kom inte för att fördöma dig. Han kom inte för att pusha iväg dig. Han kom för att lösa dig från synden. Han kom för att bara visa hur mycket Gud vår fader faktiskt älskar oss. Amen. Det är väldigt enkla versar och det är lätt att vi hoppar över de här enkla sakerna. Men det som vi talar om ikväll kan låta lite skrämmande kanske på utsidan. Men grundtonen är att Gud så älskade världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska förgås. Det är Guds vilja. Gud vill inte att du ska förgås. Gud vill att du ska komma in i ren och gemenskap med honom. Amen. Så vi ska titta på lite olika saker här ikväll. Något som Jesus sa faktiskt om den sista tiden. Jag har försökt att hitta något annat spår, men tyvärr jag ramlar tillbaka där emellanåt. Kanske jag inte får predikat om det på så många år, så att nu måste jag få prata lite om det. Så, väldigt spännande tid vi lever i. Väldigt mycket står faktiskt i Bibeln om den sista tiden. Amen. Och det står faktiskt mer om den tid som vi lever i just nu än när Jesus själv gick på jorden. Men innan vi börjar kanske vi ska bara be lite och tacka Gud för den här kvällen. Jag vill att han ska vara här, jag vill att Jesus ska vara här, jag vill att hans närvaro ska vara här. Jag ber att du ska få känna Guds närvaro, du som lyssnar kanske på tv eller du som är här i salen ikväll. Fader, vi bara tackar dig för den här kvällen. Jag bara ber om din närvaro här, Jesus. Jag bara ber om att de här orden som vi tittar på ifrån din bok, Bibeln, ska bara tala till våra hjärtan. Att du hjälper oss heligande att förstå hur viktig och allvarlig den tid är som vi faktiskt lever i enligt Bibeln. Vi tackar dig Jesus för att du ska röra vid människors hjärta. Inte bara här som är här i församlingslokalen. Utan också som är där ute och lyssnar genom YouTube eller andra möjligheter Jesus. Vi bara ber om din frid här ikväll. Vi ber om att ditt ord ska gå fram med styrka, med kraft, med frimodighet. Vi tackar Jesus för att de som har behov av läkedom och hälsa, att de ska få bli vidrörda av dig Jesus ikväll. Jag bara ber för de som söker efter någonting mer i livet, ska få möta dig Jesus ikväll. Jag bara ber om att de ska få uppleva din kärlek Jesus. Jag bara ber om att du också rör vid mig själv, att det kommer ut på ett sådant sätt som hjälper människor att komma och nära dig och hitta dig Jesus. I Jesu namn, vi tackar dig för det, vi tackar för den här kvällen. I Jesu namn, amen. Om du har med dig en bibel eller något sätt så får du gärna följa med. Vi ska titta på lite olika verser här ikväll. Vi kan börja i kapitel Lukas evangelium, kapitel 17. Från vers 22 kan vi nog börja läsa. Välkända saker som Jesus sa. Står så här. Till lärjungarna sa han. Han hade just börjat tala lite om Guds rike. Men sedan vände han sig till lärjungarna så sa han. Det ska komma en tid då ni längtar efter att få se en enda av människosonens dagar. Men ni kommer inte att få se det. Man ska säga till er. Se, där är han. Eller här är han. Men gå inte dit och följ inte med. För liksom blixten flammar till och lyser från himmelens ena ända till den andra, så ska människosonen vara på sin dag. Men först måste han lida mycket och bli förkastad av det här släktet. Och vi vet att Jesus kom, det som jag just läste om i Johannes evangelium kapitel 3. Jesus kom för att faktiskt lida för oss. Han kom för att ge sitt liv och visa Guds kärlek och omsorg om oss människor. Han kom och betalade ett fantastiskt pris för våra synder självklart. Så fortsätter han så här, men först måste han lida mycket och bli förkastad av det här släktet. Så som det var på Noas tid, så ska det vara under människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta. Ända till en dag då Noa gick in i arken. Då kom floden och gjorde slut på dem alla. På samma sätt var det på Lots tid. De åt, de drack, de köpte, de sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himmelen och gjorde slut på dem alla. Det är ganska dramatiskt där som ni hör. Det är inte en trevlig bild som målas upp. Men på samma sätt ska det vara på den dag då människosonen uppenbarar sig. Den dag ska det vara som den som är uppe på taket och har sina saker i huset inte går ner och hämtar dem. På samma sätt ska den som är ute på åken inte återvända hem. Tänk på Lots hustru. Den som försöker bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv, han ska rädda det. Jag säger er, den natten ska två ligga tillsammans i samma säng. Den ene ska tas med och den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala tillsammans. Den ena ska tas med och den andra lämnas kvar. De frågade honom, var då herre? Han svarade dem, där kroppen ligger, där samlas gamarna. Amen. Ganska dramatiska verser som Jesus talar om. Men han talar om en tid när han faktiskt ska komma tillbaks. Som du ser lite i de senare versen, så ser det ut som han talar om uppryckandet. Att en kommer att göra någonting jämt en annan. En kommer att försvinna, men en kommer att vara kvar. Det står att några kvinnor står och maler. Och en utav dem kommer att försvinna, en kommer att lämnas kvar. En väldigt dramatisk tid. Och sen ger han en liten anknytning till Noas tid och Lots tid. Och vi ska titta lite på de här exemplen som Jesus tog upp. Han pratar om Noas tid, han talar om att det var speciellt på den tiden. Och så ska det också vara när jag kommer tillbaka. Det är så som det var under Noas tid, och vi ska titta på lite vad Bibeln talar om där. Så om du går med mig till första Mosebok kapitel 6 och vers 5 kan vi läsa kanske. Första Mosebok kapitel 6 och vers 5. Och då är det bara så som det var under Noas tid, och första Mosebok bara beskriver det här. Det står så här: och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden, och deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltid genom onda. Låter som en väldigt speciell miljö, va? Påminner en hel del om den tid som vi lever i nu kanske. Jag vet inte, självklart så vet vi vad som hände bara en vecka sedan här i vår lilla stad Vetlanda. Väldigt tragisk situation. Men vi blir konstant påminna om den ondska som faktiskt finns i den här världen. Jag känner ibland att vi som svenskar kan vara lite naiva. Om vi bara önskar tillräckligt hårt så försvinner all ondska. Men det fungerar inte så i livet. Det fungerar inte så. Det står faktiskt att den kommer att öka och öka. Ju närmare vi kommer till den tidpunkt då Jesus ska komma tillbaka, så kommer det att finnas mer och mer ondska. Det kommer att bli mörkare och mörkare. Det kommer inte att bli ljusare. Vi kommer inte att fixa det här och säga en dag så blir det världsfred och allting är frid och fröjd. Bibeln ger oss inte den bilden, eller? Utan om vi tittar på vad det står här om tiden före Noa, så står det att det var bara mörka saker. Mörka saker som kom utifrån människors hjärta. Och det är där vi är som människor. Vi behöver en frälsare. Vi kan inte fixa den här världen själva. Vi kan inte lösa det här. Vi behöver Guds hjälp. Det finns bara en som kan lösa den här världen, och det är Jesus Kristus. Han är världens ljus. Du och jag i oss själva är inte världens ljus. Amen. Halleluja. Men det står så här att människorna, de hade skapat, Herren sa, människorna som jag har skapat ska utplåna från jordens yta både människor och fyrfota jord, kräldjur och himlens fåglar. Jag sörjer att jag har gjort dem. Så när han såg det här som hände, så även i hans hjärta bara, jag ångrar mig att jag skapar de här, så jag måste lösa det. En väldigt allvarlig situation. Men står det om att Noa, vers 8 är det väl här. Men Noa hade funnit nåd inför Herrens öga. Jag tror att det alltid finns människor som har en hunger och en längtan efter Gud. Jag hoppas att du är en av dem, du som följer med på YouTube kanske, eller du som sitter där, att du vill vara med i den gruppen. Ja, om du är här ikväll så tror jag att du är en del av dem som har funnit nåd inför Gud, som har ett hjärta för Jesus, som har ett hjärta för Gud. Amen. Eller hur? Det finns alltid en grupp som söker Gud, som vill ha mer av himlen, som vill ha mer av Jesus, som vill ha mer av Guds ord, eller hur? Och just den här personen, Noah, var en sådan person. Han hade funnit nåd i hennes ögon. Jag tror att du har funnit nåd. Om du har ett hjärta för Guds ord, om du har ett hjärta för att lära känna Jesus, så har du fått nåd i Guds ögon. Amen. Men Noah fann nåd. Och jag tror att det alltid finns grupper som söker honom. Om vi bara går tillbaka till att våra hjärtans tankar var mörka. Det står att vi bedrövar Gud, eller hur? Vi bedrövar Gud, och då behöver vi omvända oss. Och vi omvänder oss inte därför att vi har hittats med handen i the cookie jar, som vi säger på engelska. Vi omvänder oss inte därför att okej, någon kom på oss, eller hur? All sann omvändelse kommer därför att vi förstår att vi har bedrövat Gud. Vi har gjort någonting som bedrövar Guds hjärta, amen. Och inte därför att jag hittades med handen i kakburken, säger man kanske på svenska. Typ? Syltburken? Ja, jag håller på att bli för svenskad, tillbaka igen. Tack för hjälpen. Så. Påminn mig igen om de svenska sakerna. Kakburken säger vi på engelska, där jag har bott innan. Arbetsskada, eller vad säger man? Miljöskada kanske man säger, om man har bott i den miljön. Om vi bara fortsätter att läsa i kapitel 7, vers 1. Och självklart så vet vi att han fick i uppdrag att bygga arken. Han fick i uppdrag att sätta ihop en ark. Och så står det att Herren sa till honom: gå in i arken med hela din familj. Dig har jag nämligen funnit rättfärdig inför dig, mig i detta släkte. Sedan vi ramlar ner till vers 4 där. Ja, lite svårt att läsa tyvärr. Om på 7 dagar ska jag låta det regna på jorden, och i 40 dagar, 40 nätter, jag ska utplåna på jorden alla varelser som jag har gjort. Noah gjorde allt som Herren hade befallt honom. Men ni ser att det kommer en tid som är helt är kaos. Kaos är det enda som man kan beskriva med det som kommer. Vers 6 och 7. Noah var 600 år när floden kom med sitt vatten över jorden. Han gick in i arken med sina söner och sin hustru och sina sonhustrur undan flodens vatten. Att både rena och orena fårfötter djur. Han tog med sig alla de här sakerna som skulle med sen han skulle starta jorden igen. Och efter de 7 dagarna, han klev in i arken, och efter de 7 dagarna så kom flodens vatten över jorden. Jag vet inte om du har tänkt på det, men Noah fick ett uppdrag. Gud sa till honom: bygg en ark. Och det tog en lång tid. Det tog 100 år för honom att bygga arken. 100 år. Han står och bankar på den här träbåten. Den är ganska stor i och för sig. Det är ingen eka direkt. Och får höra från folk hela tiden: jag bygger en ark för det kommer att börja regna snart. Och vad är regn för någonting? Varför oroar du för någonting som vi inte har träffat på innan? Jag vet inte om du tänkt på det, men det är samma sak när man börjar prata om att Jesus kommer tillbaka. Folk vet inte, har ingenting att referera till. De har ingen. Det är samma sak. Vi vet inte vad regn är. Och vi har inte varit upplevt Jesus återkomst än. Så vi vet inte vad det kommer att föra med sig, eller hur? Så det blir det här hånandet i stort sett. De börjar kanske göra förlöjliga Noah och sa: varför bygger du på den här båten? 100 år är en ganska lång tid. En del har svårt att få ordning på sitt vedskjul i bakgrunden eller bakom huset. Men 100 år så byggde han på den här. Och inte nog med det, så sa Gud till honom: gå in och sätt dig i arken nu. Och i 7 dagar sitter han där med sin familj. Jag har haft konstiga idéer emellanåt. Och min fru ifrågasätter kanske dem någon gång emellanåt. Men tänk dig att du är instängd. Du har byggt en båt i 100 år. Du är instängd nu i arken. Med din fru och de andra familjerna. Och ingenting händer. Ingenting. Dag 1 hänger ingenting händer. 2, ingenting händer. 3, 4, 5. Det blir sån här intense fellowship, som man säger i familjen. Det är inte bråk, men det blir: vad har du gjort? Du har byggt en ark i 100 år. Och nu sitter vi här instängda i en träburk i stort sett. Och vi undrar vad ska hända, eller hur? Men på 7:e dagen, precis som Gud har lovat, så händer det någonting. Och allting brötlös, självklart. Det är likadant som kommer att hända när församlingen försvinner, tror jag, från jorden. Just nu så har vi församlingen här. Och saker fungerar, men när en stor del av vår population på jorden försvinner. Gissa vad som kommer hända. Det kommer bli kaos. Det kommer bli så som de upplevde på Noas tid. Det kommer bli väldigt rörigt, eller hur? Amen. Om vi tittar lite på vad som hände under Lots tid. Vi kan gå till första Mosebok. Och kapitel 19 talar om den här berättelsen. Första Mosebok kapitel 19, så är det hela berättelsen där. Ni känner till historien. Två änglar kommer till Sodom. De vill gå in i staden. Lot bjuder hem dem. De ville helst stanna ute i staden. Han sa, det är okej, vi klarar oss. Men Lot bara håller på hela tiden. Nej, kom hem till mig. Du förstår ni kanske inte vilken stad det här är. Som vi börjar läsa från vers 4. Innan de hade lagt sig omringades huset av männen i staden. Sodoms män, både unga och gamla, allt folk utan undantag. De ropade på Lot och sa till honom, var är männen som kom till dig i natt? Skicka ut dem så vi får ligga med dem. De här verserna är nästan som man kan inte läsa dem inför barnen, höll jag på att säga. De är nästan så grova om man tänker. Bibeln gömmer ingenting utan de här sakerna. Vi kanske har svårt att förstå vad de begär här. Men det är väldigt grovt alltså. Det är en hel kultur som har gått helt emot vad Gud vill. Och de ropar till honom. Vi vill ha de här männen. Skicka ut dem så vi får ligga med dem. Då gick Lot ut till dem i porten. Stängde dörren efter sig och sa. Mina bröder, gör inte så illa. Jag har två döttrar som aldrig har legat med någon man. Låt mig skicka ut dem till er. Så kan ni göra vad ni vill med dem. Gör bara inte något mot de här männen. Eftersom de har kommit i skydd under mitt tak. Han kände att det var hans, i kulturen så är det hans ansvar att beskydda dem här nu. Och männen står och bankar på dörren. Ge oss de här männen. Och Lot försöker komma upp med en lika hemsk tanke. Att skicka ut sina egna döttrar. Jag har fyra döttrar själv. Och skicka ut sina egna döttrar i den här situationen till de här männen. Man kan inte ens tänka om tanken. Men han svarade, flytta på det. Det sa vidare, han har kommit hit som en främling. Och nu vill han bli vår domare. Nu ska vi göra mer ont mot dig än mot dem. Och de trängde sig med våld mot Lot och stormade fram för att spränga dörren. Då står att änglarna ryckte in Lot och så slogs hela gruppen där med blindhet. Men det finns ett tryck i vårt samhälle idag där synden håller på att bli militant i stort sett. Det här är ett militant synd som bara ropar att få det oskyldiga att ripa, att ta tag i de här männen och göra så hemska saker som man knappt kan tänka sig. Och det här är som kommer att öka ju längre tiden kommer. I vårt hemland, eller där vi har bott en större del av de sista 20 åren, så finns det här. Det finns delstater som är väldigt aggressiva med att trycka på vissa saker. Nu trycker de för pedofili, alltså gifta sig med barn och sådana saker. De försöker göra det till något normalt umgänge med barn. Det är sjukt och det är svårt att hitta ord för hur man ska beskriva det. Men alltså, det finns strömningar som vill göra det till att bli något normalt. Det är synden. Har blivit någonting så militant, det har blivit något aggressivt som bara vill ta det mest oskyldiga som vi har i vårt samhälle och föröva sig på dem. Alltså det är så vidigt att man inte hittar ord för det tyvärr. Kalifornien var bara ett exempel. När synden har kommit till en punkt där man börjar hylla den. Det är då vi har kommit till en plats i vårt samhälle när vi har kommit till slutet på repet, om man säger så. New York var en annan situation bara ett par år sedan när de stod och applåderade. De hade just drivit igenom en räkning, alltså en lag om aborter upp till 9:e månaden. De står och applåderar, de står och hyllar, vi har gjort någonting bra. Att ta ett barn utifrån moderns liv och ta död på det där. Det är groteska saker. Och när man hyllar det, då har vi nått en punkt av, finns det någon återvändo? Finns det något sätt att vända det här? Eller är det att vi har kommit till en punkt så som Jesus sa att så som det var i Noas tid, så som det var i Lots tid, så kommer det vara strax innan jag kommer. Alltså, som jag nämnde, det är mörka saker. Så vad jag vill att du kommer ihåg, om du glömmer allting annat jag säger, Jesus älskar dig. Gud bevisade sin kärlek till oss genom att han dog för oss. Så kom ihåg det, om allt är mörka som jag nämner här ikväll kanske. Om vi läser vidare här i kapitel 19, vers 12. Sedan sa han till Lot, har du några mer här? Så alltså det är änglarna som talar till Lot igen. Har du några mer här? Någon svärson, söner, döttrar eller någon annan i staden som tillhör dig? För dem bort härifrån den här platsen, för vi ska förgöra den. Deras rop har blivit så starkt inför Herren att Herren har sänt oss hit för att förgöra den. Men kom till en punkt när synderna kom upp till Guds ansikte, Guds öron. Det var ett rop som stegs upp från de saker som var så groteska att det kom inför Gud. Då gick Lot ut och talade med sina svärsöner. De skulle få det som skulle få hans döttrar och sa, bryt upp, ta er ut härifrån den här platsen. Herren tänker förgöra staden, men hans svärsöner trodde att han skämtade. Alltså de lever i den här miljön, de har blivit så påverkade att de börjar tänka, det här är nästan normalt, det här är normalt. Och det finns nästan, det är tankesättet bland många av oss idag också, att vi börjar normalisera de här sakerna. Vi börjar normalisera på grund av att vi bombarderar av videofilmer, av mord och sådana saker. Det är någonting normalt. Det är inte normalt. Det är blod som ropar ut för Guds rättfärdighet. Det är ett rop som går upp till himlen och säger, det kommer en punkt då den här dörren kommer att stängas. Precis som för Noa så var det en tidpunkt då Gud sa i sitt hjärta, jag är bedrövad med den skapelse som jag har. Någonting måste ske här. Likadant med Lot i den här situationen. Det kommer till en punkt, jag måste göra någonting åt det. Det har stigit upp till himlen, det är en stink, vad säger man? Alltså en sådan lukt som är så hemsk, jag kan inte lukta på det längre. Jag behöver göra någonting åt det. Och så ger han den här befallningen till Lot att ta din familj. Get out of here. Spring härifrån. Den här platsen kommer att få göras. Och det är den bilden som Jesus ger till oss. Att det kommer en tidpunkt och den här saken faktiskt kommer att förstöras. Vi kanske har svårt att förstå det som svenskar. Allt är ju alltid sig likt i Sverige. Har ni tänkt på det? Allt är vackert, allt är fint, allt luktar gott. Allt är trevligt. Alla affärer har ju matvaror alltid. När jag kommer in och ska köpa mina speciella saker så är ju allting väldigt bra, eller hur? Och vi har sjukvård och vi har trevliga bilar som inte går sönder och sådana saker. Vi lever ett väldigt perfekt. Men det kommer komma en tidpunkt då hela Sverige kommer att förändras. Det kommer en tidpunkt när den här arken kommer att stängas. Det kommer en tidpunkt när ängeln kommer att säga get out of here, när den här platsen kommer att förstöras. Frågan är om du är redo. Frågan är om du känner Jesus. Frågan är om du är redo att möta Jesus. Det här är allvarligt i den här saken. Jesus sa att så kommer det vara innan jag kommer. Amen. Halleluja. Det är ett positivt budskap i änden. Okay? Så gräv inte ner dig allt för mycket just nu. Så. Om vi fortsätter där. När gryningen kom skyndade änglarna på Lot och sa, bryt upp och ta med dig din hustru och dina döttrar som är här så att du inte går under genom stadens synd. Han dröjde kvar. Och det finns lite i oss, okej, det kanske inte är riktigt än. Det kanske inte är riktigt än, men jag tror att det här ropet, jag tror att Guds folk kommer att känna igen det här ropet mer och mer. Ju mer tiden går framåt där, det börjar bli en... någonting i oss som blir lite rastlösa. Jesus kommer väldigt, väldigt snart. Amen. Men den här Lot bara drog lite på det och försökte förhala det lite. Det kanske inte riktigt är. Men han fick en uppmaning igen från änglar. Bryt upp, ta dina döttrar, ta din fru och spring ut härifrån. När Lot dröjde sig tog männen med hans hand och hans hustrus hand och hans båda döttrars händer. För Herren ville skona dem. Jag vet inte om ni tänkt på det, men flera av de här aspekterna av de här två berättelserna faktiskt stödjer på att församlingen kommer att vara utanför vredesdomen. Vi kommer inte att gå igenom. Det står att just de här verserna bara stod här att Herren ville skona dem. Och vi kommer läsa andra verser senare som talar om det här. Som faktiskt styrker att församlingen kommer inte att vara under vedermöna. Det finns olika idéer om det här. Men ju mer jag tittar på det, desto mer övertygad är jag om att församlingen finns inte i vedermödan. Efter kapitel 6 i Uppenbarelseboken så hittar du inte församlingen på jorden. Jag vet inte om du har tänkt på det, men kapitel 2 och 3 så säger de som har öron hör vad anden säger till församlingen. När du kommer till kapitel 13 så står det han som har öron hör. Men så fattas det en bit. Varför? Har du tänkt på det? Det är väldigt intressant det. När Jesus talade till församlingarna så sa han de som har öron hör vad anden säger till församlingen. Kapitel 2 och 3. Men nu kommer in i mitten av boken så står det han som har öron hör. För det finns ingen församling att prata med för de är uppe i himlen. Det är min övertygelse, men du får tro vad du vill. Men om du tittar på Jesu liknelser om Lots tid och Noas tid. Om vi tror att vi ska kunna predika evangelium i det här. Jag vet inte om du har märkt det, vi har haft någonting. Vad heter det nu? Corona var det, just det. Det var det det var. Det har varit lite svårt att resa till andra länder. Jag är missionär och jag vill gå till andra länder. Men det har varit lite bökigt. Det har varit platser som vi inte kan gå. Vi kan inte ha normala möten längre. Om du tror att en förhållandevis, jag säger inte att det inte är verkligt, men förhållandevis svag sjukdom. Det är väldigt hög procent som överlever sjukdomen till exempel. Om du tror att en sån liten sak kan stänga ner hela världen. Och sen tror du att du ska predika evangelium när vi har meteorer landar på jorden. Island stängde ner oss här för ett par år sedan. Det blev ingen flyg som kunde gå bara från en, jag ska inte säga liten vulkan, men det var en vulkan. Och det påverkade hela Europa i stort sett, eller hur? Det är så mycket, om du börjar titta på vad som händer under vedermödan, det är så mycket som händer att vi normala människor kommer nog inte kunna åka så som vi skulle vilja. Åka och predika och ha trevliga kampanjer i Afrika och bara ha det trevligt och skönt, eller hur? Det kommer att vara överlevnadsmod. Alltså det talar om svält, det talar om krig, det kommer att vara sjukdomar som är väldigt allvarliga, faktiskt som riktiga sjukdomar som kommer att dö på mycket människor. Bara i kapitel 6 så ser vi att en fjärdedel av befolkningen på jorden försvinner. Om vi bara går med de siffrorna som vi har nu så talar vi runt 2 miljarder människor. Det är en hel del människor så. 2 miljarder människor som försvinner. Och du tror att vi ska fortsätta att göra så livet som vanligt. Vi kommer att gifta oss och vi kommer att handla och vi kommer att starta affärer och sådana saker. Jag tror inte det. Det kommer en tid som är så extrem. Och jag tror att det som vi tänker att vi ska göra, att livet bara fortsätter så normalt. Det är inte riktigt så. Bibeln ger en helt annan bild faktiskt, om vi är ärliga. Sen är inte det roligt att tänka på. Speciellt inte om man inte är frälst. Men är man frälst så vet jag att vi kommer att möta Jesus. Vi kommer att möta Jesus i rymden som det står. Första Thessalonikerbrevet bland annat. Var det mörkt nog? Är det någon som vill bli frälst redan nu kanske? Jag vet inte. Halleluja, jag är så glad att jag känner Jesus. När jag läser boken, Uppenbarelseboken, så är inte det för att bli skrämd, eller hur? Utan vi vet vad som händer i slutet. Vi vet att Jesus vinner. Vi vet att Jesus har seger. Och vi behöver inte läsa profetier och sådana saker för att skrämma varandra. Utan vi gör det för att förbereda, eller hur? Det är det som är så fantastiskt med Guds ord. Andra Petrus brev talar Petrus lite om den här situationen också. Kapitel 2, vers 4. Talar just om de här situationerna. Petrus skriver lite. Gud skonade ju inte de änglar som hade syndat utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörkets kedjor för att hållas i förvar till domen. Han skonade inte heller den forna världen men bevarade Noa, rättfärdigens förkunnare, med 7 andra när han lät floden drabba de gudlösa. De gudlösa i världen. Vilka är det som, är det församlingen som ska helgas genom vedermödan? Eller är det någonting som kommer att drabbas de gudlösa? De som säger, vi vill inte ha med Gud att göra. Det finns en attityd i samhället idag som säger, vi vill inte ha med Gud att göra. Och den kommer bara bli värre och värre. Och den kommer bli extrem efter det att församlingen har försvunnit. De kommer säga, vi vill inte ha med Gud att göra överhuvudtaget. Det finns ett hat mot Gud. Men det står att det som hände under Noas flod var inte för att helga Noa, om vi säger det så. Utan det var för att det kom en dom emot de gudlösa. De som säger, vi vill inte ha med Gud att göra. Om vi fortsätter att läsa. Och städerna Sodom och Gomorra dömde han till undergång. Han la dem i aska och gav dem som ett exempel på vad som väntar de gudlösa. Men han räddade en rättfärdig Lot som plågades av de laglösas lössläppta liv. Den rättfärdige som bodde bland dem plågades nämligen dag efter dag i sin rättfärdiga själ av att se och höra det onda som de gjorde. Amen. Det finns någonting som bara äter på våra själ emellanåt. När vi ser de här onda sakerna, när vi ser de här mörka sakerna dag efter dag, så är det någonting som äter iväg på våran själ. Men Gud kan upprätta det och Gud kan ge liv till oss. Men det finns någonting som bara håller på att nöta ner oss troende, om man säger så. Amen. Om bara tittar på andra bilder som de här två berättelserna också ger oss. Den rättfärdige Lot, han plågades. Men också att om du tittar på Lot, han blir tillsagd, du måste fly härifrån. Det finns en tid då det är dags att bara get out of town, get out of here. Och jag tror att det är en uppmuntran till oss som församling. It's time to get ready. Ju mer vi ser av den här, det är dags att släppa taget. Detta är inte vårt hem. Det är trevligt, vi bor i ett väldigt trevligt land, vi lever ett härligt liv. Men det är inte vårt hem. Det är inte här där vi vill spendera evigheten. Jag vet inte om du har tänkt på det, men det är tre olika grupper som mötte floden i Noa-berättelsen. Det är tre grupper egentligen. Man glömmer en av dem. En av dem var Enoch nämligen. Jag tror inte församlingen, eller Noa är en bild av församlingen. Jag tror inte det. Jag tror att Enoch var en bild av församlingen. Han upptogs bort innan floden, eller hur? Och det är samma sak med dig och mig som troende på Jesus Kristus. Vi kommer bli upptagna härifrån. Men så var det en grupp som faktiskt överlevde floden. Och det var de som Gud beskyddade i arken. Och jag tror att det är en bild på Israel. Israel kommer att komma mer och mer till forefront. Alltså framåt, vad säger man? Hjälp mig med frontlinjen, tack. Vi har en tolk här på första raden om ni inte vet vem det är. Så tack, alltså, tacksam för det. The front line, alltså frontlinjen. Och jag tror att Gud kommer resa upp Israel på ett speciellt sätt, eller hur? Och sen så finns det självklart de som förgicks under den här tiden. Men vad är det som driver den här utvecklingen? Jag vet inte om ni har tänkt på det. Men det är någonting som driver den här utvecklingen hela tiden i samhället. Och för att det sedan ska komma till en punkt som Jesus beskriver, så som i Lots dagar och Noas dagar. Om vi inte förstår att det är någonting som ligger bakom, om vi inte förstår vad det är som driver den här saken framåt hela tiden, då är alla de här sakerna som vi ser med klimatförändringar och sådana saker, det som vi hade nu med corona, det blir bara en kris efter en annan, eller hur? Och vi bara springer som kycklingar utan huvud liksom. Efter kris, och vi bara, nu är det här, nu håller världen på att dö, jorden kommer att försvinna om 11 år, säger Greta Thunberg eller någonting. Och alla blir jättenervösa, nu får vi inte köra bil längre, så nu ska vi bara göra vissa saker, eller hur? Men det är någonting som driver det här bakom, och jag är övertygad om att det är en antikristande. Om ni följer med mig till första Johannes brev kapitel 2, så talar det lite om de här sakerna som jag tror driver den här utvecklingen framåt. Vi kan börja i vers 18. Och det talar bara om antikristande. Kära barn, den sista tiden är här. Liksom ni har hört att antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av det förstår vi att det här är den sista tiden. Att den sista tiden är här. De har gått ut från oss, men de hörde aldrig till oss. Hade de hört till oss så hade de blivit kvar hos oss. Men det skulle visa sig att de inte hörde till oss. Ni har en smörjelse från den helige och ni har all kunskap. Jag har inte skrivit till er för att ni inte känner sanningen, utan för att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är antikrist som förnekar fadern och sonen. Den som förnekar sonen har inte heller fadern. Den som bekänner sonen har också fadern. Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det ni har hört från början förblir i er, då kommer också ni att förbli i sonen och i fadern. Detta är vad han själv har lovat oss, det eviga livet. Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker förvilla er. Men smörjelsen som ni har fått av med honom förblir i er. Och ni behöver inte någon som undervisar er. Hans smörjelse undervisar er om allt. Och den är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er. Jag, kära barn, förbli i honom. Så kan vi ha frimodighet när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer. Amen. Ganska långt stycke jag läste det, men antikristande, tala om antikristande. Vi vet att det kommer en person som Bibeln talar om som antikrist. Han kommer och sätter upp sin tron och i Jerusalem vid ett specifikt tillfälle. Men det som driver honom, jag tror inte vi behöver leta efter antikrist. För jag tror inte församlingen kommer vara här vid den tidpunkten. Vi kommer inte att veta vem det är. Men däremot så finns det en ande bakom det som sätter upp scenen för honom. Om han skulle komma bara rakt av så skulle det finnas ett motstånd även mot honom. Men just nu så finns det en drivande ande som driver samhället och alla olika områden framåt mot den här punkten. Då en person som Bibeln nämner som antikrist kommer att träda fram. Och den här anden kommer du som troende att möta till och från på många olika områden. Jag tänkte bara att vi skulle titta på några olika områden där vi faktiskt möter den här. Jag märkte det i veckan här. Jag tänkte, varför är man så irriterad på vissa saker? Och det var flera områden som bara... Har ni känt så där någon gång? Det är bara... Och min fru fick ut... Hantera mig, tyvärr. Men det är saker som bara ligger och det gnager. Men jag fick lugna ner mig. Vad är det här? Vad är det som ligger bakom det här? Varför känns det sånt som motstånd? Varför känns det som att det här bara slår mig i ansiktet? Vart man än vrider sig i hela samhället. Och som troende så kommer du att möta det här. Du kommer att möta det här. Du kommer att möta den här anden som är bakom det. Som försöker sätta upp ett samhälle som är mottagbart för antikrist. Och här är några områden. Tyvärr så kanske inte allt är politiskt korrekt. Men det är okej, va? Jag tror att politisk correctness, alltså när vi är politiskt korrekta, så blir det är alltså kulturellt suicide. Vad säger man? Självmord i stort sett. Om vi inte vågar tala om de sakerna som står oss rakt i ansiktet. Och man behöver inte säga utifrån, det är inte utifrån hat, det är inte utifrån bitterhet, det är inte utifrån att man försöker skära ner människor, utan det är bara ett konstaterande. Det finns vissa saker som är rakt i vårat ansikte, right in our faces, om man säger så. Men det är ingen som vågar säga någonting. Det är väldigt få som vågar öppna munnen och säga någonting. Men här är inte, och det som ligger bakom det är det som vi står emot. Inte människorna. Vi slåss inte mot människorna, så tänk på det. Det är lätt att man blir anklagad för det om man säger okej, men det som är bakom det här är det som jag står emot. Det är inte människorna vi hatar. Det är inte människorna som vi säger, vi vill inte ha med dem att göra. Jag tror att vart du än är, jag var en syndare. Jag vet inte hur det var med dig, Leif. Jag vet inte hur det var med dig då. Men vi var alla syndare, så vi alla behövde Jesus, eller hur? Så det spelar ingen roll. Så att peka finger och säga okej, det här är någonting som faktiskt är verkligt. Ett av de områdena, vi kommer gå igenom några olika områden här. Det är faktiskt islam. Det är en antikristlig ande bakom det. Om du inte tror mig, så gå till Saudiarabien och försök bygga en kyrka och se vad som händer. Väldigt snabbt så kommer du inte finnas i det landet längre, tyvärr. Och det är bara verkligheten utav det. Men det står här, det är en lite intressant tanke faktiskt. Den som har sonen, han har fadern. Du har sonen, du har Jesus Kristus, du har också fadern, du har tillträde till tronen. Men den som förnekar sonen, han har inte fadern heller. Och det finns en religion som är väldigt stark och säger Gud, fadern har ingen son. Och det är islam faktiskt. Och detta är inte mot muslimer. Jag har träffat många muslimer. Jag har vänner som är muslimer. Jag älskar dem. De är väldigt gästvänliga. De är väldigt öppna människor. Väldigt lätta att få kontakt med. Många härliga människor. Men anden bakom den här är någon helt annat. En väldigt stark ande. Vi möter den självklart när vi åker ut på missionsfältet, beroende på vilket område man går till. Men Jesus älskar muslimer. Gud älskar muslimer och han vill svara på deras böner. Han vill möta dem med sin kärlek. Eller hur? Så det är inte mot personer. Tänk på det nu. Det är inte mot personer. Men just anden som ligger bakom det. Det är inte samma religion som du och jag har. Det är, även om du säger okej, det är en gud de tillber. Men det är väldigt skillnad. Om du studerar vad Koranen säger om sin gud och vad Bibeln säger om våran gud, så är det väldigt två skilda bilder. Förutom att våran gud har en son och han gav sitt liv för oss, eller hur? Vi vet också vad Bibeln säger ska hända i den sista tiden. En koalition av muslimska nationer tillsammans, ledda av Ryssland ska jag säga, kommer att angripa Israel vid ett tidpunkt. Och det började ropa sig, den koalitionen finns redan på plats just nu. Det är en grupp av, och det går igenom en lista, ni kan läsa om det i Ezekiel, kapitel 38-39. Det talar om den här nationen. Nu använder det gamla namn på de här nationerna, så man kanske får göra lite arbete för att lista ut vilken det är. Men det är nationer som fortfarande finns idag. Eller hur? Persien är vadå? Iran till exempel. Och man bara går ner för listan. Det är Turkiet. Det är de nationer som var under the underbelly, alltså de lägre nationerna utav Sovjetunionen, före detta Sovjetunionen. Och det kommer några från Nordafrika och även ett område mellan Sudan och Etiopien bland annat. Det är en koalition som är ledd utav Ryssland som kommer att angripa Israel vid ett tidpunkt. Jag tror att ignorera det här, då är man lite naiv tror jag. För Bibeln talar om det här redan, vad är det, 3500 år sedan om jag kommer ihåg rätt. Fantastiskt. De här klimatexperterna kan ju inte ens få till sina predictions, alltså sina saker 10 år framåt. Om ni inte visste det finns ingen is på Nordpolen längre. Förlåt, okej. Okay. Jag ska lämna. Nej, okej, okay, förlåt. Hur många gånger har den försvunnit förresten? Men Bibeln har klart och tydligt sagt vad som ska hända i den sista tiden. De här nationerna, den koalitionen finns redan på plats. Och den är väldigt understödd av Ryssland. Och det är bara en tidsfråga innan det händer, eller hur? Det är en annan intressant sak är att Antikrist och Mahdi, den person som de förväntar sig, ska komma i deras yttersta tid, eller deras profetier om man säger så, är väldigt lik den personen som Bibeln talar om som Antikrist. Väldigt lik. Och det står att Jesus ska komma och be om förlåtelse för att han har förlett så många människor. Så de personerna, det är två personer som Bibeln talar om, Antikrist och en falsk profet. Det är de personerna som de tycker är bra personer som ska hjälpa dem i den yttersta tiden. Och att Jesus ska komma och be om förlåtelse och säga förlåt att jag förledde folket. Eller? Så det är liksom Bibeln baklänges, eller omvänt ska man säga. Ganska fascinerande. Ett annat område som du kommer att möta den här anden, det är Israel. Om du tar upp Israel, det finns ett hat, det finns antisemitism som håller på att växa i vårt land även. Men det är väldigt klart och tydligt. Och vi vet att det ska hända i den sista tiden. Vi vet att även antikrist, som vi har nämnt här några gånger, kommer att försöka, förutom genom det här kriget som beskrivs i Ezekiel 38-39, han kommer att få med sig hela världen. Han kommer att försöka få med sig hela världen i ett krig som beskrivs som kriget i Armageddon, eller? I slutet av Uppenbarelseboken. Det talas om då försöker han få med sig hela världen. För han lyckades inte första gången, så han försöker få med sig resten av världen för att få bli av med Israel. Och det är självklart när Jesus kommer och sätter sina fötter på oljeberget och försvarar Israel. Amen. Vi har inte ersatt Israel. Församlingen har inte ersatt Israel. Det är väldigt viktigt att tänka på det. Speciellt om du vill studera ändens tid. Om du tror att vi har ersatt Israel, så är det lätt att röra ihop vissa saker. Men församlingen har inte ersatt Israel. Guds plan för Israel kvarstår fortfarande. Jeremia 25 säger att det är 70 årsveckor som är bestämda för mitt folk, för ditt folk. Och självklart så, så ser vi i Daniel kapitel 9 när han pratar, när han söker Gud och han får en ängel som kommer att förklara det för honom. De här veckorna är bestämda för ditt folk. Daniel beskriver det och han förstår att den här tidpunkten är. Men 69 av de här veckorna har gått åt. Det finns en vecka som saknas faktiskt. Och det fungerar väldigt bra och det ser väldigt klart och tydligt ut att Uppenbarelseboken beskriver den tidpunkten. Det är därför församlingen är frånvarande. Församlingen var inte med på de första 69 veckorna. Så jag tror faktiskt inte församlingen kommer vara med på den sista 70 veckan heller. Det är min övertygelse. Miljö eller klimatpropagandan eller vad man ska, jag hade inget bättre ord för det. Vart man än vänder sig så träffar man på det här. Allting ska vara miljövänligt. Jag vet inte om ni har märkt det, men det blir tydligare och tydligare att det är för mycket människor på jorden. Och det har ni säkert hört talas om. Men det är det som kommer att ligga till grunden för den reducering av befolkningen som kommer att ske under vedermödan. Den här miljöreligionen. Människan skapades inte för moder jord. Det var faktiskt jorden som skapades för människan, eller? För att vi skulle använda den och vi skulle leva den. Vi skulle utöka och vi skulle bli många på jorden, eller? Absolut, ta hand om jorden. Ta hand om våran skapelse. Men om vi gäller tillbedjan utav den så tror jag inte det är det som Jesus vill att vi ska göra. Och vi ser resultatet av det i Romarbrevet kapitel 1 bland annat. Beskriver det. Abort är en annan fråga som du kommer att möta den här motståndet som troende. Ordspråksboken 16 talar bland annat om att det är sex saker som Gud hatar. Och en av dem är att händer som spiller oskyldigt blod. Han hatar de här sakerna. Och jag tror att det inte finns någonting mer vackert och oskyldigt än ett litet barn. Och när vi tar livet ifrån dem så tror jag att det verkligen bedrövar Guds hjärta. Jag tror inte vi kanske förstår på djupet hur mycket det skär i Guds hjärta. Bara lite information ifrån, eller statistik ifrån mitt hemland eller USA ska man säga. 2019 så var det hälften utav alla svarta graviditeter i New York. Hälften slutade i abort. Hälften utav dem slutade i abort. Planned Parenthood, här kanske man inte får prata om, men de startades faktiskt för att utplåna den svarta befolkningen i USA. Planned Parenthood, alltså de får pengar från våran stat, men de startades med idéer som Hitler. Margaret Sanger är hon som startade det. Hon fick idéer från Hitler hur man skulle hantera de här grupperna. Om vi inte hade haft abort i USA, så om man räknar om siffrorna, så hade en tredjedel av USAs befolkning varit svart idag. Jag tror att det är runt 13%. Och alltså, detta är ju bara vidriga siffror när man pratar om det. Och självklart, abort framförallt gör, förutom att det tar död på åtminstone ett liv, ibland två. Ibland så dör faktiskt modern också. Det är att det förstör människovärdet. Människolivet har inget värde längre. Men Jesus betalade ett sånt fantastiskt pris för våran frälsning, eller hur? Men det är alltså en synd som bara skriker upp till himlen, tror jag. Även vetenskapen som möter man den här. Vetenskapen är speciell. Jag undervisar i NO. I naturvetenskap vill jag orientera ämnen på vår skola. Men det blir den här konflikten emellanåt. Vetenskapen har inte svar på allting. Även om de vill gärna säga att de har svar på allting. Om man ifrågasätter i vissa resultat så kommer de märka väldigt snart om det finns en ande bakom det. Om du ifrågasätter till exempel coronavaccinet här, om vi bara tar det som ett exempel. Om man bara nämner någonting om det så kan det komma en reaktion väldigt snart och så säger man, ja, men det, vetenskapen säger så här. Men om du tänker bara det som vi nämnde här, abort tidigare. När börjar livet? Helt plötsligt så slänger man ut vetenskapen genom fönstret. Det spelar ingen roll. Livet börjar efter 9 månader, eller vadå? Jag tror att livet börjar vid conception, alltså vid befruktningen. Och det tror jag vetenskapen skulle kunna säga rent ut sagt. Men det vågar man inte säga. För det finns en ande, det finns en drivande sak bakom det som man kanske inte vågar röra emellanåt. Även om du bara tar exempel från Bibeln här, det som vi pratar om, Noas flod. Om man tittar på de olika bevisen så stöder det faktiskt en historiebeskrivning som är betydligt som är klart och tydligt beskriven i Bibeln, om man säger så. Jämfört med den som vi säger, eller som vetenskapen säger, det tog 13,2 miljarder år. Och att vi behöver så mycket tid, och helt plötsligt så blir tid någonting som fixar allting inom vetenskapen, bara det här området. Och det, nu är jag inte emot vetenskap, ta mig inte så. Gud har gjort fantastiska saker och vetenskapen har gjort fantastiska saker. Och tillsammans tror jag att de tillsammans kan vi hitta sanningen. Men en vetenskap som vägrar ta emot Gud kommer i förlängningen att leda oss vilse, tror jag. Däremot vetenskap tillsammans kopplat med Guds ord och sanningen kommer att göra under för mänskligheten, det tror jag absolut. Det är därför jag tror att vi ser mycket lösningar komma ifrån Israel till exempel. Det är så många Nobelpristagare från, som är judar. Om ni har tittat på det är alltså för sån liten befolkning så har de fantastiskt många som har fått Nobelpris i vetenskapliga ämnen. Amen. Men detta var bara lite saker jag tänkte dela med er ikväll. Jag vet inte riktigt vilken tid vi har, men jag ville bara dela några saker när det gäller Jesu återkomst och den tiden som skulle vara fram innan han kommer. Om du vill komma upp och spela här så kan vi bara be en bön innan vi slutar kanske. Hoppas ni fick någonting utifrån det. Vi bara kan ta och be en bön. Om du är här och lyssnat här ikväll och undrar vad är det jag har hamnat någonstans? Så har hamnat på ett litet möte där vi bara talar om Guds ord. Och talar om den tid som Jesus beskrivs skulle vara på ett speciellt sätt innan han kom tillbaka. Jag är övertygad om att han kommer snart. Men jag vet också att han älskar dig. Om du blir skrämd av de här sakerna som jag läste ikväll. Eller den här hemska statistiken bland annat. Så vill jag att du ska veta att Jesus älskar dig. Jesus kommer inte för att fördöma dig. Kanske du har gått igenom någon av de här sakerna som vi har pratat om. Så vill jag att du ska veta att Gud älskar dig så fantastiskt mycket. Det finns upprättelse, det finns helande, det finns läkedom. För de som kanske har gått igenom en abort själv. Och du kanske undrar, det ligger och gnager på insidan. Då vill jag att du ska veta att Guds kärlek når ut till dig just nu. Du kanske sitter och tittar på YouTube. Du kanske kommer att hitta den här videon senare någon gång. Så vill jag att du ska veta att Gud älskar dig. Så som jag läste i början. Johannes 3:16. För så Gud älskade världen. Att han gav sin enfödde son. Att ingen skulle gå förlorad. Och det gäller dig. Det gäller dig som kanske sitter och undrar. Vad är mitt liv värt? Vad ska jag göra med mitt liv? Varför är jag här? Gud älskar dig. Gud har en plan för dig. Jag tror inte det är någon olycka att du lyssnar på min röst just nu. Men jag vill att där du är just nu. Innan vi avslutar här ikväll. Bara ber en enkel bön och inbjuder dig. Om du vill ha Jesus i ditt liv. Om du säger Jesus, mitt liv är inte som jag skulle vilja att du är. Men du är öppen och bara vill att Jesus kommer att röra över dig. Så låt oss bara be tillsammans. Bara be en enkel bön. Bara som ett steg i tro. Bara lägg din hand på hjärtat eller någonting. Eller bara lyft dina händer eller någonting där du sitter kanske själv. Bara be med en enkel bön. Jesus, vi bara tackar dig för den här kvällen. Tackar dig för att du rör vid de här personerna som har lyssnat här ikväll. Bara ber om att du speciellt kommer till dem som kanske ser sig tomma. Letat efter en mening med livet. Jag ber om att du kommer och rör vid deras hjärtan. Ber om att du kommer och drar dem till dig själv, Jesus. Ber att du kommer in i deras rum där de sitter just nu. De kanske gömmer sig från människor. De kanske känner sig ensamma. Men Jesus, du har sagt att du är en vän som kan komma närmare än någon annan. Och vi bara ber för de här personerna just nu. Om du vill vara med så kan vi bara be en enkel bön. Jesus, du kan be Jesus komma in i ditt liv just nu. Jesus, jag kommer till dig just nu. Jesus, fräls mig. Jesus, jag ber att du tar bort det här som ligger och skaver på insidan, synden. Jag ber att du tvättar mig ren ikväll. Jag ber att du sätter mig fri från de bojor som jag upplever jag har i mitt liv. Jag bekänner dig som min Herre Jesus just nu. Jesus, kom in i mitt liv. Jesus, fräls mig. Amen. Jag tror att en sån enkel sak, när vi bara talar ut namnet Jesus, kan förändra ditt liv för evigheten. Jesus kommer in i ditt liv när du säger: Jesus, kom till mig. Jesus, fräls mig. Jesus, rädda mig. Han är aldrig långt borta, utan han är just där med dig just nu.